I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, doodly, 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 doodly,
varmt välkomna till det adertonde avsnittet av Mimers brunn. Den enda filosofiskt patriotiska podcasten i landet och en del av Nordisk Radio. Jag som leder podden heter Jimmy Thunlind och vid min sida som politiskt och historiskt sakkunnig så har vi dig Jonas De Geer. Välkommen.
Tack så mycket.
Som vi berättade här för drygt en vecka sedan så har vi ju nu litet förändrat upplägg. Där vi gör avsteg från de här djupa tematiska avsnitten för att istället fortlöpande kommentera och analysera händelser i vår omvärld. Vi ser att omvärlden förändras ju raskt inför våra ögon nu nästan dag för dag.
Mm.
Och det medför ju att vi också kommer ut med avsnitt betydligt oftare än vad vi har gjort tidigare.
Mm.
Jag såg att det var något som fick chefen för Nordisk Radio att utbrista mer Mimers brunn till folket.
Mm.
Det tycker vi också är bra. Så att det är sålunda mycket vad som har hänt den senaste veckan som vi kommer behandla idag. Och det mesta har naturligtvis avseende på den här upphåsade pandemisituationen.
Men jag tänkte säga att det är ju lite grann så där som coronabunkern 2.0 det vi håller på med nu.
Ja.
Att det är så mycket som sker just i den här pandemins namn då. Så att därför kommer vi ut oftare. Sen har vi väl för avsikt att gå tillbaka till det tidigare månatliga formatet sådär. Men som det är nu så är det mycket som händer. Då kan vi ju passa på att kommentera lite annan skit som händer i världen.
Ja, precis. Och det är väl så att man vet ju inte, men med historiska backspeglar tror jag man kommer betrakta det här året och den tiden som vi är mitt uppe i nu som väldigt, väldigt avgörande. Det är en väldigt speciell tid och jag tror vi gör väl i att följa med i hur saker och ting utvecklas.
Mm.
Men jag tycker vi ska börja med att kommentera det som hände i Vetlanda tidigare i veckan. Vill du börja där, Jonas?
Ja, jag vet inte. Det är väl välkänt för de flesta. Alltså det var en ung man, han var 22, som hette... Hade du namnet där, Jimmy?
Ja, han hette Tamim Sultani.
Ja. Som är då en ung afghan. Jag har inte förstått om han är här i kraft av den här liksom, gymnasielagen. Han kom ju efter 2015. Det har rått olika uppgifter om han kom hit 2016 eller 2018. Jag vet inte riktigt vilken som stämmer. Men han gick lös i alla fall på stan i Vetlanda. Som är en liten stad, men dock en stad va. Med en lång kniv tydligen högg ner 7 personer. Det är ett smärre under att ingen dog av det här. Mm. Det var oklart rätt länge hur det skulle bli. Och det här var liksom ingen liten kille heller va. Jag menar han var boxare och som sagt han var inte 15, han var 22. Så att ja.
Nej, det stämmer. Han var 22. Någon uppgift som jag har sett här visar att han kom till Sverige 2016. Men han har levt större delen av sitt liv i Iran faktiskt. Han är född i Afghanistan, men han har uppvuxen och levt i Iran och så kommit till Sverige sen då som ensamkommande.
Det gäller väldigt, väldigt många av dem där.
Ja.
Hazarerna. Jag tror att han är hazar, jag är inte säker på det, men De flesta är det. De flesta afghanerna i Sverige är hazarer. Och de är alltså ättlingar till Genghis Khan, och de är väldigt illa omtyckta av andra afghaner, av pashtuner och sådär.
Och
det
sen,
som en afghansk vän berättade för mig, att i och med att de kom med Genghis Khan då, och de horderna som, alltså mongolerna som utmärkte sig för extrem aggressivitet och grymhet och så, de är fortfarande inte omtyckta, för att man har väldigt långt minne i den delen av världen.
Ja. Och reportrar som har varit där i Vetlanda har ju sagt att andra afghaner har inte velat yttra sig så mycket då. En kompis till honom har sagt att han hade fått avslag på sin uppehållstillståndsansökan, och att han mådde dåligt på grund av det då.
Och man är väldigt, väldigt angelägna då från svensk media att gå ut, alltså etablissemangsmedia, att gå ut och säga att det här är ett vansinnesdåd. Det försöker man hamra in, just det begreppet, vansinnesdåd. Men det kanske inte var ett vansinnesdåd. Jag ser ingen skäl att anta det. Det kan ha hamnat, det liksom handlat om rent svensk hat och hämnd för att han fick avslag. Då.
Och till att börja med så pratar man ju även om möjligt terrordåd, men det har de ju gått ifrån, den rubriceringen, även om de säger att vi inte lagt ner utredningen helt och hållet. Men det finns väl inte mycket i dagsläget som tyder på i alla fall att det skulle vara något terrormotiv.
Nej, men det där är en intressant fråga i sig. Vad är ett terrordåd?
Ja.
Det är lite samma sak med Akilov som körde då den här lastbilen in på Drottninggatan och dödade flera människor. Att han mot slutet av liksom, mot slutet av sitt liv, eller säga, men mot slutet av sin vistelse i Sverige, han blev ju också, eller stod ju också inför en avvisning härifrån. Att han intresserade sig för IS och så lite grann det allra sista, gör det till ett terrordåd? Jag är inte så säker. Jag tycker, för att man ska kunna prata om terrorism, så bör det finnas någon form av organisering.
Ja.
Jag köper inte det här med att man själv radikaliseras framför datorn. Då blir begreppet fullständigt meningslöst.
Men det bör ligga någon typ av planering också bakom. Om vi säger att jag sitter och är radikaliserad hemma och planerar att jag ska spränga politikerna i Norrköping i luften, och så skaffar jag mig ett bombbälte och tar mig in på stadshuset och gör det. Så det skulle mycket väl kunna räknas som ett terrordåd. Men det är en viss gradskillnad med en person som springer ut på stan och random hugger folk med kniv. Det är inte riktigt samma, alltså, syfte.
Eller kapar en lastbil och kör över folk. Jag tycker inte det är, om det ska finnas någon mening i begreppet, det är bara det jag menar. Sen är det ju, man kan ju argumentera för att allt våld är terror i någon.
Ja, men i grund och botten så
då urvattnar man ju liksom.
Men forskarna brukar använda att om man har syfte att skapa skräck hos befolkningar eller hos andra, då är det terror, att det liksom det ordet syftar på. Och det är klart att det kan man väl göra om man kapar en lastbil och börjar ränna in i folkmassor. Det skapar ju en skräck, framförallt efteråt, för att det ska hända igen. Och förenar man då det med någon typ av krav eller politisk kamp, då är det ju självklart terror. Men är det bara ett dåd, så är det är svårt att definiera. I det här fallet så är det ju naturligtvis efterspelet djupt tragiskt när man ser på politikernas reaktion. Som du sa, lokala politiker, men även rikspolitiker har ju gått ut och menar på att det är ju alldeles fruktansvärt att det här händer. Och ingen tar upp det självklara i att varför var han här överhuvudtaget?
Nej.
Vad är det för politik de har fört? när en så här pass då sjuk eller instabil människa finns här i Sverige och tydligen för länge sedan har fått avslag och ändå inte är utvisad. Så du...
Jo, nej men så är det. Jag ska bara understryka det också, att jag har själv personligen ingen uppfattning om just hasarer, utan det var bara ett konstaterande det där. Jag sa tidigare att de tillhör oftast den folkgruppen som de som kommer hit nu.
Mm. Så är det. Och var för övrigt också då, människor av den gruppen som begick det här knivdådet på en buss i Kiruna för ett år sedan. Men det har väl fått sitt efterspel nu och det var en radiodokumentär om det idag faktiskt. Samma, men då var det hedersmord. En far och hans två söner högg ihjäl en tredje person som de anklagar för att ha en relation med deras... Med sin fru då, med den här mannens fru.
Okej.
Vilket tydligen inte hade någon grund, men de hugger ihjäl honom med 99 knivhugg på en buss full med människor.
Så att hur har det gått för henne, frågar jag mig alltså.
Ja, hon fick ju någon typ av skyddat boende i tidigt skede i en annan ort. Så hon har tydligen klarat sig, överlevt. Men då angrep man istället den här mannen då som man anklagar för att ha ett förhållande med henne. En ung kille det också då. Man kan nämna då också att en grupp i alla fall har ju uppmärksammat det här dådet. Nordiska motståndsrörelsen hade en liten manifestation i Vetlanda igår och hade tryckt upp ett särskilt flygblad för dagen där man informerar om mångkulturen och den här massinvandringens följder och att sådana här dåd tyvärr kommer väl vi få se fler av, risken stor för, med tanke på hur läget är i landet. Det var ju också något som inte lokala politiker uppskattade och de blev ju grovt trakasserade av polisen där också under att de stod.
Det är intressant, det ligger ju i bibelbältet som man kallar det för Vetlanda. Så att de hade krishanteringen i missionskyrkan och jag såg på tv så uttalade sig en kvinnlig missionsprästinna då att det var väldigt viktigt att poängtera att det här inte hade någonting att göra med hudfärg och sånt jävla skitsnack alltså. Det är väl ingen som tror det, men den här brottsligheten, den här typen av dåd, den begås inte av svenskar.
Nej, jag skulle väl hålla med om det. Alltså, det finns många svenskar som är en djupt tragisk och utsatt situation också. Både arbetslösa och kanske till och med hemlösa och förlorar all kontakt med samhället. Men att det gå ut och hugga ner sju människor med kniv, det är ett steg som jag har inte sett det.
Nej. Sen jag blev lite chockad, jag skrev en liten blänkare på Facebook om det där. Att få reda på att det inte finns någon polis överhuvudtaget i Vetlanda. Och inte bara det finns ingen polis i Nässjö heller. Och framförallt Nässjö vet jag är en rätt alltså problemtyngd liten stad. Så att annars hade Dregen och de här inte i Backyard Babies inte sett ut som de gör, höll jag på att säga. Så, nej men det finns alltså det finns två patruller som ska täcka hela småländska höglandet.
Ja, det är ju...
där det bor, vad ska jag gissa, uppskattningsvis 100 000 pers. Va? Så att det är typ hela Jönköpings län, förutom Jönköping proper och Värnamo då, kanske. Ja. I övrigt alla, liksom, Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Vetlanda, ända ner till Uppvidinge. Så finns det typ en handfull snutar.
Och det är
det
ju
är inte,
intressant.
klokt. Och det, nej, men alltså, det blir värre och värre. För att vad jag fick reda på när jag skrev om detta på Facebook från en annan gammal kamrat var att det finns inga poliser i Landskrona. Kan du tänka dig?
Nej, det kan jag inte tänka mig. Det behövs väldigt väl där.
Ja.
Det är en nedmontering som jag tror få svenskar är medvetna om hur långt den har gått. Alltså, nu är det inte bara områden i Norrlands inland som saknar polis utan stora områden faktiskt i hela landet.
Ja, men alltså Landskrona, för i helvete, det är en av de mest brottsbelastade mindre eller medelstora städerna i landet. Ska det komma dit poliser från Helsingborg då? Alltså, eller, det måste ju vara så. Mm. Fan.
Nej, men det är ju likadant i Östergötland där jag bor. Att vissa orter har polis dagtid, men övrig tid så är det bara Norrköping och Linköping som har polis. Och då kan det vara ganska många mil ut i ytterkanterna för att åka på en utryckning. Men sen såg jag ju att politikerna lovordade ju polisen i just att i Småland här nu, i Vetlanda, att de hade agerat korrekt och så. Och det kan inte jag bedöma, det har de säkert gjort, men det tog ju dock 18 minuter för dem att komma dit.
Ja.
Och det, men det vill ju inte politikerna prata om.
Nej. Men det är ju naturligtvis... då har han lyckats, han kunde ha haft ihjäl 7 personer, men han knivskurit 7 personer i alla fall. I olika delar av stan.
Mm.
Hade det funnits polis på plats så hade det kanske bara varit 2. Eller något sånt kan man tänka.
Precis. Så det är ju det uppenbara faktumet som man försöker dölja då. Och Morgan Johansson säger ju bara med sitt mantra att nej, men vi har ju förstärkt polisen och vi har skjutit till pengar och vi har ju utökat antalet poliser. Men förmodligen är väl då bara det i storstäder eller på skrivbordstjänster, för att ute i landet där det vanliga verklighetens folk bor, där har inte ökat poliser, det kan jag säga.
Nej. Och ja, men även om det skulle vara så, vilket jag betvivlar, att man utbildar riktiga poliser nu, så har man ju avvecklat dem innan. Och det tar man inte ansvar för.
Nej.
Och det gäller inte bara sossarna, utan det gäller ju såklart borgerliga regeringar också, för det har ju växlat.
Jo. Men det var som vi var inne på lite grann förra avsnittet. Det gäller ju så mycket i det här samhället. Det gäller sjukvården. Det gäller militären, det gäller polisen och välfärden överhuvudtaget. Först under en massa år så avvecklar man och drar ner och tar bort och minskar och gör allting. Och sen så slår man för bröstet och tittar, nu skjuter vi till pengar. Och jag säger, det är ju lögn, ni skjuter inte till några pengar. Ni bara avvecklar mindre än vad man tidigare har gjort. Men vi har ju från början en skuld nu. Så bara att täcka upp den är ju en avsevärd utbyggnad.
Mm.
Så det är ett språkbruk som är lögnaktigt och ruggigt att lyssna på.
Ja, det är det verkligen.
Sen var det ju faktiskt en annan demonstration igår i Stockholm. Jag läst nu idag rapporter som pratar om uppemot 1000 personer som deltog, men det var väl svårt att räkna. Flera hundra var det i alla fall som kom till den här demonstrationen, som inte var ansluten till någon speciell förening eller rörelse, utan ett löst sammansatt nätverk som har bildats på Facebook.
Mm.
För att protestera mot nedstängningen och mot bristen på information från samhällets sida när det gäller just pandemin. Och där tog sig då människor ut och samlade sig först på Medborgarplatsen i Stockholm. Kallar sig Tusenmannamarschen för frihet och sanning. Och sen tågar de då ner mot att så småningom hamna i Kungsträdgården där vid Karl XII statyn.
Ja, alltså jag måste erkänna att jag var inte där. Det kan jag ångra så här i efterhand. Och det var lite grann för att jag vet inte, var kanske lite loj och också lite resignerad efter att ha sett en massa sådana här försök till protester då har dratts igång genom åren. Och det ofta så kommer det typ dit 30 nyväckta pensionärer då. Så att det är liksom det man resignerar efter ett tag. Men här kom det mycket folk alltså. Det
ja. Så det tycks ha funnits ett undertryckt behov faktiskt hos många svenskar att säga sin mening i det här. Och polisen har ju gripit nu ett antal personer och man försökte skingra marschen. Det var ju med grund som pandemilagen då säger att man får inte samlas mer än 8 personer. Men det misslyckades man med helt enkelt att det var för mycket folk. Sen är då de så kallade arrangörerna misstänkta för att ha ordnat en olaglig sammankomst. Och där rör det sig om bötesstraff som kan bli. Men på 20 000. Och en del myndighetspersoner har ju gått ut och sagt att det här var ju omdömeslöst. Man riskerar både sin egen och andras hälsa och sprida smittan och så. Men det är väl per definition så att en folkgrupp här som många av dem tror inte ens på smittan. Och många anser att den är inte så allvarlig. Men tycker att de här tvångsåtgärderna från samhället är mycket allvarligare. Så deras resonemang är ju då att det var värt det. Och Filip Sjöström är väl den som har sett som initiativtagare till det här. Han riskerar då 20 000 i böter. Nej, vi får väl se om det blir fler såna här yttringar. Nu var ju både protesterna och polisens reaktioner betydligt mildare än vad man har sett på tv i många andra länder. Men det blev ändå så att polisen fick gripa några stycken. Och jag såg bilder från den här på live då när det höll på. Att man bar iväg folk. Var någon man bar i benen och sådär. Så det var väl ett visst våld inbegripet. Men det var ganska lite.
Det var ändå märkligt att man släppte eller anmärkningsvärt. Det är ingen konspirationsteori detta, utan det är bara ett konstaterande. Jag tycker inte att det var självklart att man släppte igenom folk där vid bron, den här nya bron över Slussen.
Det, Guldbron.
Ja, precis. Men det gjorde man ju.
Ja, de ville ju inte det. Polisen hade bildat en mänsklig kedja där och skulle stoppa folk, men trycket blev för hårt så de bröt igenom.
Ja, men inte... Gjorde de det fysiskt verkligen? Så. Polisen gjorde ju bedömningen.
Ja.
Det var inte så att de var framme med batongerna tårgasen liksom, och vattenkanoner och sådär. Som vi har sett i andra länder där det kom sant. Till protester. Så att...
Nej, det var nog en väldigt mjuk genombrytning, men... Ja. Med polisens goda minne där. Men i alla fall, de gjorde en ansats att stoppa dem.
Det gjorde de.
Och sen grep de ett 50-tal personer, tror jag, just med corona lagstiftningen som grund. Men de riskerar inga straff. De blev ju bara fysiskt avlägsnade.
Men hade det varit en NMR-demonstration, hade det varit andra tag.
Ja, det tror jag. De hade det. Då hade det varit tuffare ett tag. Nej, men jag vet inte. Vi deltog inte som organisation i det här. Och vi har ju protesterat som sagt på andra sätt mot politikerna. Men man vet ju inte i framtiden som du säger. Blir det här ett folkligt uttryck så är det mycket möjligt att man tar en annan ställning en annan gång. Men jag blev i alla fall lite glad, tycker jag, att det var så pass bra uppslutning som det var. För som du säger, ibland har man nästan tappat hoppet. Att folk har blivit försoffade.
Det är sällan man blir positivt överraskad i den vägen. Dessa dagar. Det kan vi konstatera.
Och från den demonstrationen tänker jag tankehoppet över till blodbadet vid Kapitolium. Jag tänkte det var ju också en överdrift naturligtvis, men de har kommit ut en dokumentär man kan se bland annat på SVT Play som heter det amerikanska blodbadet, eller ett amerikanskt blodbad heter den. Du syftar på Kapitolium. Nu har man ju...
Det är så jävla dumt. Alltså, förlåt, jag kan inte låta bli att flabba. Alltså, bara du nämner det. Ja.
Nej, jag skulle vilja säga att jag tittar igenom den där dokumentären och det är ibland det värsta jag har sett i dålig journalistik och dåligt genomfört. Därför det är ju ingen dokumentär, det är en propagandafilm.
Ja, ja, och då är du ändå politiskt intresserad och du är över 50 år, så att det säger inte så lite. När du...
Nej, den är riktigt dålig alltså.
Nej, men jag håller med dig. Jag är snart 50 och jag har också sällan sett något så jävla dåligt.
Det är ju, de onda är väldigt tydligt fram, och man säger att de ljuger och de har gjort det och det ena och det andra. Och de goda är väldigt tydligt, så att journalisterna är inte på något sätt neutrala. Nej, nej. Och så talar man om det här Kapitolium som ett blodbad och jämställer det med hemska händelser.
Men man låtsas inte ens objektivitet längre. Nej. Det är det som är det lite läskiga, att det verkar ha försvunnit som, jag vet inte. Som norm.
Ja, precis. Och det är väl det som är det otäcka. Fast nu visar de sitt rätta ansikte på ett sätt. Men vi har ju pratat om det tidigare, det här med vaccinkrigarna. Den dokumentären som var gjord av SVT, som var allt annat än opartisk. Och så har det kommit fler sådana här dokumentärer på sista tiden. En som du tipsade mig om här med världen efter Trump. Som också är ganska väldigt, väldigt vinklat då. Tydligt vad de vill att tittarna ska tycka, helt enkelt. Så det är ju åsiktsstyrning. Och det var en annan dokumentär som jag såg bara för några dagar sedan här, som heter Förintelseförnekarna, som var gjord i Storbritannien, som var om möjligt ännu tydligare vad de ville att de som såg den skulle tycka och tänka. Men menar, då kan man inte kalla det för dokumentärer längre. Då är det ju syfte, då kallar jag det propaganda.
Ja, men det är klart det. Men också, som sagt, den typen av titlar, va, som världen efter Trump. Jag menar, oavsett vad man tycker om Trump, men så mycket ställde han faktiskt inte till med under sin mandatperiod i Vita huset. Så var kommer detta ifrån? Det behöver man en ny Hitler? Är det det man håller på med?
Ja, det finns ju likheter.
Ja, just att
man förstorar upp det så kopiöst.
Och demoniseringen och det odianserade, och det blir liksom en sorts liksom religiös ilska på något egendomligt sätt som ska piskas upp.
Ja, nej, men det var ju vissa röster där i dokumentären som en kallade för att Trump försökte återinföra ett nytt kallt krig, och en annan sa att vi har aldrig varit så nära ett tredje världskrig som just under de här åren när Trump styrde, och sådana överdrifter då.
Mot vem?
Det var ju mot Nordkorea då, när han var ju ganska sådär hetlevrad, men han uttryckte sig på sitt trumpska vis. Att,
jo, men ett krig mot Nordkorea hade väl liksom inte kunnat bli ett världskrig, hur man än vänder och vrider på det. Det är ju så dumt.
Nej, precis. För Nordkorea hade ju inte haft så många allierade.
Nej, knappast.
USA är ju en enorm övermakt där.
Ja.
Men man beskyller Trump för det mesta, och i stort sett coronan också. För att det var ju den sista delen där med hur Trump då hade fått besked om ett nytt virus som spreds från Kina. Och han beslutade då att stänga flygtrafiken. Men han vidtog i övrigt inte tillräckligt snabba åtgärder. Så egentligen var det hans fel att den hade spridits i USA då. Det var hans politik det var fel på. Det var budskapet. Så även där är det segrarna som skriver historien. Det är lätt att göra en sån dokumentär och säga det nu. Ja, men det som jag tyckte var lite intressant var att nu ska ju då mer än 200 människor ställas inför rätta för sin inblandning i Kapitoliumhändelserna. Och då berättar de där i den här artikeln att de så snabbt har fått kunna identifiera så många människor i det här virvarret av folk och vem som gjorde vad. Det beror på att man har gått ut till allmänheten i USA och ger sociala medier och annat för att få allmänheten att ange folk. Känner du igen någon som syns på de här filmbilderna? Skicka in namn och så vi får veta vilka de är. Och på det viset så har man alltså lyckats få fram så många namn på så kort tid. Det tycker jag säger också någonting som ger mig lite kalla kårar faktiskt.
Att vi är på väg in i ett angiverisamhälle. Eller att vi redan är där.
Ja, jag tror vi är där redan. Jag ser tecken på det. Och det har väl funnits sådana tendenser här i Sverige också under den här pandemin. Att rapportera folk. Det var till och med någon kommun som gick ut med det, men de fick ju ta tillbaka det sen. Man skulle rapportera in om man såg folk som inte hade munskydd och sådana här saker.
Vilken kommun var det? Kommer du ihåg?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var i Dalsland tror jag.
Okej.
Det var i alla fall i Västsverige. Men det kan ju vara var som helst. Det här tänkandet är ju överlag otäckt. När man lockar medborgare att liksom, att börja ange varandra.
Det otäcka är att det där tilltalar många. Jag tror att skulle man stifta en lag som säger att hör du någon yttra något rasistiskt eller något invandrarkritiskt, hör av dig. Så är jag rädd att en stor del av befolkningen skulle nappa på det.
Ja.
Så vi ska inte liksom vi ska inte inbilla oss att majoriteten egentligen är frihetsälskande och sådär, utan det finns i vissa fall en sorts dragning till den typen av beteenden.
Ja, visst. Nej, men det här ser jag ju på väldigt nära håll. Till exempel när jag är ute med partikamrater och bara i propagandaspridningen eller i annan verksamhet så är det ju väldigt ofta man ser folk som tar upp sina mobiltelefoner och så ringer de polisen. Och så då hör man sirener bara efter en liten stund, då kommer de. Liksom att inte ens låta människor vara i fred när man inte gör någonting olagligt utan kanske bara delar ut flygblad. Så, nej, men då är folk uppe snabbt. Jag
Jo,
ser
men
även.
grejen är att för den typen av människor så de tror nog att det är olagligt, ser du.
Ja,
Eller det är oklart för dem om det är olagligt eller inte.
de tycker i alla fall att det är obehagligt.
Och många tycker att det bör vara olagligt.
Ja, det är sant. Men jag ser det liksom så genomgående. Ett annat exempel är på skolan då, när min dotter går så får man dem intrummat av både lärare och rektor att om det händer någonting, om någon är dum med dig eller säger något dumt, du ska gå till fröken. Du ska inte försvara dig. Du ska inte säga emot, du ska inte göra någonting utan du ska direkt gå till fröken. Och jag har till och med sagt åt hennes fröken att jag lär min dotter precis tvärtom. Försvara dig själv och gå inte till fröken för du ska inte vara en skvallerbytta. Utan säg någon något dumt, säg något dumt tillbaka. Du behöver liksom inte skvallra om allting. Men det är narrativet. Man ska rapportera. Man ska gå till chefen om man hör någon säga något rasistiskt. Man ska inte säga till den personen på en arbetsplats. Så har det blivit och jag tycker det blir värre och värre.
Jag jobbade ett år som lärare på en katolsk privatskola i England, då, södra England. Och det här är 15 år sedan nu. När jag började där så fick vi en kurs av Skolverket. Och det kom dit en liten gubbe i en BMW. Men som berättade då att det var många konstiga saker han sa, men bland annat så inskärpte han verkligen att om ett barn verkar må dåligt och sådär, prata aldrig, aldrig, aldrig med barnets föräldrar. utan ni måste gå till senior designated officer. Och det där piskades liksom in, va? Och jag tyckte Sverige var otäckt på det sättet, men där är faktiskt Storbritannien ännu värre. Att gå bara till rektorn i det fallet. Och låt typ de äldre ta hand om det, eller de överordnade ta hand om sådana här saker. Lägg det inte i själv. Du har inte med det att göra.
Nej.
Apropå skolsituationer.
Ja,
men jag, efter det där så kände jag liksom en väldigt olust. Alltså. För det var så mycket 1984.
Mm.
Och det här var 2006 på sommaren som jag
fick
den här kursen. Ja.
Det är obehagligt. Och för att spinna vidare på den tråden, så vi har ju en myndighet som heter MSB. Myndigheten för, vad är det, säkerhet och beredskap?
Samhällsskydd och beredskap.
Samhällsskydd och beredskap, så är det. De gick ut i veckan här med att de tycker att det är alldeles för mycket kritik och negativa inlägg på sociala medier just nu under pandemin. Och att det finns människor som har fräckheten att skriva att de tycker att det sköts dåligt och sådär. Så de ska nu gå ut och utbilda informatörer i kommuner i Sverige och regioner som ska kunna stävja sån här kritik. Och kunna utbilda folk och vad man ska tänka och tycka. Och dessutom då kunna gå in och stoppa såna här diskussionstrådar och ta bort inlägg och så. Med tanke på det här storebrorsbeteendet igen.
Ja, nej, det är ju... Ja. Men, vi lär få se mer av det.
Ja, jag tror det. Dessutom så kom det fram i veckan att ett förslag ifrån Myndigheten för press, radio och tv, alltså de som delar ut sånt här mediestöd, de vill att man ska förändra kriterierna för att få mediestöd. Tidigare har man sagt att det ska vara de som har innehåll med hög journalistisk kvalitet, så ska man kunna få mediestöd, men det vill man ändra på. Hög kvalitet ska inte längre gälla, utan de som skriver det som är sant och det som är vetenskapligt, det är det som ska vara kriterierna.
Mm.
Och då ska man då kunna neka sådana som skriver saker som man då anser är vilseledande eller strider mot vedertagen vetenskap.
Det är ju ungefär lika luddigt i och för sig, om man ska vara ärlig.
Ja.
För jag menar, hög kvalitet, vilka är det om man sitter och bedömer det?
Precis.
Men, och vilka är det som sitter och bestämmer vad som är sant eller falskt?
Det blir ännu svårare.
Men, ja. Eller det är lika svårt, tycker jag. Eller, ja.
Ja, men hög kvalitet, det kan man ju då titta på i alla fall, att det har en viss journalistisk kvalitet, språklig kvalitet och så vidare. Det finns ju någonting att gå på, men om man säger vad som är sant, ja...
Det är ju inget objektivt kriterium ändå.
Nej, och jag tror inte det finns det.
Nej.
Men det ligger ju i detta med att vilka källor är det som man vill strypa. Det är framförallt alternativa medier som inte återupprepar myndigheternas narrativ, de som kommer med kritiska synpunkter. Och då kan man då till och med tillåta sig att ändra kriterierna för att få stöd. Det är också, det är en liten grej, men i det hela så blir det liksom, bidrar till det här mönstret som jag tycker mest.
Det har ju skiftat på något sätt, för att det är väldigt mycket, det är ett nytt paradigm här. Det är väldigt mycket prat om källkritik, och vad är källkritik? Och det är att utgå ifrån DN och SVT och Aftonbladet. De man inte tycker om, de ljuger, de far med lögner och kommer med vilseledande påståenden och felaktigheter. Så det är ett annat språkbruk så tillvida. Sen kan jag tycka att det är liksom ännu fjantigare att liksom prata om att den här tidskriften tycker inte vi håller tillräcklig kvalitet. Det Det var ett argument som användes till exempel när stadsbiblioteket i Malmö inte ville ta in Salt, som jag var redaktör för över 20 år sedan. Tidskriften inte levde upp till deras kvalitetskrav. Och den var ju betydligt mer kvalitativ, både innehållsligt och till hur den såg ut och sådär, de flesta vänstertidskrifter som de hade där. Så att, det är ju ett skitargument.
Det är också... Ja, men det är ju också ett missbruk, för då var det inte kvalitet man pratade om.
Nej.
För Salt hade hög kvalitet och många av deras vänstertidskrifter hade låg kvalitet, men det var inte det de menade.
Nej, men det kan betyda vad som helst, va? Det är det som är grejen. Och det är samma med detta, liksom, att det här är inte sant eller det är felaktigt och därför ska det inte vara, eller det här har inte tillräcklig respekt för källkritik, alltså de har inte läst Expo. Ja, men du vet, det är samma trams fast i olika språkdräkt.
Ja. Nej, men det bildar ett nytt paradigm, och jag tror vi kommer få anledning att återkomma och ge fler exempel på det i kommande avsnitt, för det här är ständigt just nu. En annan sak som jag la märke till i veckan var en läkare då som blev intervjuad när det gällde det nya vaccinet, eller vaccinerna som har kommit, och han var nöjd och tillfredsställd och tyckte det gick bra det här med vaccineringen. Och så tror jag han försade sig lite, eller också är det bara jag som tolkar det så, men han menar på att det gick ju väldigt snabbt att få fram det här vaccinet. I vanliga fall så brukar man hålla på flera år för att kunna testa ut och få fram biverkningar och sånt där. Men så nu har vi ju, nu har ju de äldre människorna i Sverige och andra länder fått vara testgrupp. Så att nu börjar vi ju lära oss en del om det här viruset, och det kommer ju då till nytta för övriga befolkningen. Och då tänker man, vad är det för ett cyniskt synsätt? Så de här gamla som har kämpat hela sitt liv och jobbat och betalat skatt och byggt upp det här samhället, de fick nu dessutom bli testgrupp för ett virus eller ett vaccin som man inte vet särskilt mycket om, för att övriga befolkningen ska känna sig tryggare och kunna ta det. Ja, jag tycker det är ett vidrigt resonemang. Sen,
du kan vända på det också och säga att de gamla som helhet, alltså som de som är gamla idag som generation, om vi pratar om 40-talister och så, har ju också låtit det här samhället gå under.
Ja, jo. Vänder man det så. Nej, de har ju bidragit, men jag tror de allra bästa...
Man ska liksom inte glorifiera dem, det tycker jag faktiskt inte. Sen håller jag med dig att man ska inte hålla på och experimentera på dem, såklart.
Nej, men jag förstår inte. Varför ska man ge dem vaccin överhuvudtaget? Nej. Det har jag aldrig förstått. Alltså, det är väl personalen som jobbar hos dem som ska vaccineras i så fall. De här gamla har så mycket sjukdomar redan, så att de dör ju, många av dem, av en förkylning eller en magsjuka eller någonting annat.
Jo, visst. Visst är det, så.
Det är framförallt den gruppen som är så illa däran som har dött. Men sen är det en annan grej som jag slogs av också, någon som ställde frågan här i veckan. Vad får vi inga rapporter om hur många som skadas av vaccinerna? Hur många som faktiskt dör på grund av vaccinerna? Det finns inte mycket officiella siffror på det.
Nej, det finns för inga. Jag
såg en tidning som rapporterade om det och menade på att det var ganska många. Jag kommer inte ihåg i procent, men det var alltså tvåsiffrigt. Som då hade fått det här vaccinet, som faktiskt hade, av de gamla då, nu pratar vi fortfarande om dem, inte unga människor. Men av de här gamla så var det många som dog just efter
att fått vaccinet. Jag fattar inte det här att man liksom ska på vaccinera så gamla människor. Det är vansinnigt. Mina gamla föräldrar har fått vaccinet, pappa har långt framskriden cancer, och så ska de ju spruta i honom det här. Det är så det är obegripligt för mig.
Nej, men... och nu såg jag bara precis innan vi skulle spela in det här programmet att gamle LO-basen Stig Malm har dött. Och då står det att han har dött i sviten av, eller han har dött av corona.
Ja.
Men sen står det i artikeln att han hade en väldigt svår lunginflammation. Och så han klarade inte då när han fick corona. Ja, så det var, det var ju lunginflammationen han dog av.
Ja,
det
men
var
det är så ja, precis. Va? Men jag menar återigen, Anette Kullenberg som levde hårt och var kedjerökare, dog i 82 års ålder. Hon dog också i sviten av corona. Sven Wollter, samma sak där, blev 85. Dog också i sviten av corona. Jag menar, det här är ju, det är löjligt. Folk dör i den åldern.
Mm.
Av det ena eller andra.
Mm.
Men de förs in i statistiken över döda i covid.
Ja.
Det här är absurt.
Ja, det är absurt. Det finns ingen rim och reson i det. Och som sagt, sen får vi inte veta så mycket om hur många som dör av vaccinet då. Men så finns det ytterligare en aspekt på det här som jag tycker är jätteviktig. Och det är en läkare här, professor i Linköpings universitet som heter Johnny Ludvigsson. Han gick redan i augusti ut med en artikel där han tycker att fixeringen vid antal döda i covid-19 är vilseledande. Och redan där så kritiserar han att vad håller de medierna på med? Varenda tidning och tv-kanal rapporterar varje dag hur många som har dött.
Mm.
Det här blir ju en terror. En hjärntvättterror mot folk att varje dag få rapporterat precis hur många som har dött. Liksom som man verkligen ska trycka in det här i befolkningen. Det gör man ju inte. Tidigare har man aldrig gjort det vid några pandemier.
Nej.
Och man gör det inte när man talar till exempel om att varje dag dör ju fler i Sverige på grund av rökningen av corona. Men kanske, varför läser man inte upp de siffrorna varje dag då i nyhetssändningarna? Eller hur många som dödas i trafiken?
Mm.
Men det är inte intressant, för här har man nu en ny agenda. Och då måste man varje dag läsa upp i nyheterna precis hur många som har dött. Och inte bara i Sverige utan i hela världen. Men då menar han på...
Ja,
och
myndigheter ska stå och liksom hålla presskonferenser.
Ja.
Nu måste platta ut kurvan. Och, ja, nej, ja, nej.
Det är helt sjukt. Men han menar på här också, nu har det gjorts även ett program om det här i Vetenskapens värld i Sveriges Television som hade temat coronakampens pris. Där man visar på i ett antal väldigt bra exempel faktiskt att de här nedstängningarna och åtgärderna som man har gjort har orsakat betydligt fler dödsfall än vad själva pandemin har gjort. Och dessutom kan vi inte överblicka hur kommande, alltså även när pandemin är över så kommer de att skörda en massa liv. Och det handlar om massa olika saker. Det ena är till exempel undanträngningseffekt. Att folk inte har fått komma fram i tid för sina operationer, hjärtoperationer och annat. Det har varit för fullt på sjukhusen. Sen har det varit så att folk har inte ens fått komma till sjukhusen när de har behövt en hjärtoperation. Nej, om man har det minsta lilla symptom, lite hosta eller snuva, ja, då får man inte ens komma dit.
I köpcentret närmast mig här så finns det tre mottagningar. Och där står det utanför att om du har minsta symptom, kom inte hit, sök inte doktor. Det är två som är kopplade till apotek då, och sen finns det en sån här doktor.se.
Mm.
Nej, men det står du får inte på doktor.se, tror jag, så du får inte beträda den här lokalen om du har minsta symptom. Alltså det här är ju sinnesrubbat.
Du får inte gå till doktorn om du är sjuk.
Du får inte gå till doktorn om du är sjuk.
Nej, det är sjukt.
Du måste ha varit symptomfri i 2 veckor. Ja. Och detta mitt i vintern. Eller alltså, vad fan, i mars då är varenda jävel liksom snuvig och hostig och, eller har någonting. Nej, då får du inte gå till doktorn.
Och sen var det i den här dokumentären då en hjärtläkare på Uppsala lasarett sjukhus som uttalar sig. Han berättar att vi har alltid haft full beläggning, liksom opererar patienter hela tiden. Men när coronapandemin bröt ut i fjol så bara tvärdök det. Så vi står med tomma lokaler här ofta. Men vad har hänt med patienterna? De är ju hemma och dör. De dör ju hemma istället. De kommer ju inte hit.
Nej.
Och sen är det då andra effekter, isoleringen av äldre och många andra som gör att människor mår psykiskt dåligt och har fått mycket psykiska problem. Arbetslösheten till följd av den här nedstängningarna har lett till fler självmord och ja, det är en massa olika effekter.
Ja, det är självklart att det här är katastrofalt på olika sätt.
Så att, varför beräknar man inte det? Och det ska jag säga att det är många som har påtalat tidigare. Jag vill inte ta åt mig äran, men jag tog upp detta i coronabunkern i ett tidigt avsnitt.
Mm.
Att åtgärderna som samhället vidtar är ju mycket, mycket allvarligare och farligare för befolkningen än vad själva viruset är.
Mm.
Men nu börjar man ju kunna räkna på det lite grann och se. Och det är skrämmande.
Nej, men det säger sig självt egentligen. Jag menar, du har stängt ner stora delar av samhällen. Sverige har klarat sig relativt bra. Och det har vi pratat om förut, vad det kan bero på. Alltså hur ja, krognäring och sånt där har lidit i resten av Europa. Det är svårt att föreställa sig och det rapporteras väldigt lite om.
Mm. Mm.
Och där skulle det vara intressant att se statistik på självmord och sånt som du är inne på.
Och det är ju länder där kanske socialt skyddsnät inte heller är lika väl utbyggt och människor är hänvisade till släktingar som de då inte ens får besöka. Så att,
ja.
Nej, det är sjukt. Men sen är det också, tycker jag, lögnaktigheten i att man inte ens tillåter folk som då säger att ja, men jag tar själv risken att bli smittad för att jag upplever att har jag en gång haft det så får jag immunitet på en naturlig väg. Och det här med flockimmunitet, det är ett intressant fenomen. Idag påstår Tegnell och de andra, vi har aldrig pratat om flockimmunitet. Det är ingen som har sagt. Men jag kan spela upp inspelningar
från
pandemins början när han och de andra stod och sa att det var ett mål att uppnå flockimmunitet. Det var deras strategi.
Men jag vet, absolut, absolut. Sen tycker jag, kan jag bara säga parentetiskt att flockimmunitet är ett som sjukt ord. Vilken jävla flock? Det är djur som är i flock, ja, inte människor.
Nej, det är inget bra ord på människor, men vi har ju influensa.
Nej, men vi är inte samma flock. Vi vet att det här i väldigt hög grad har varit koncentrerat till vissa invandrargrupper. Då.
Mm.
Det är inte, om vi nu ska prata om flock överhuvudtaget, som jag sa, jag tycker inte det är värdigt människor.
I de grupperna kanske det passar.
Ja, inte dum. Ja, men all right då. Hur som helst, det är inte samma grupper ens en gång.
Nej, det kan jag hålla med om. Och det har ju varit en väldig över...
Vi har olika grupper i det här mångkulturella samhället, så är det bara. Så att prata om flockimmunitet är vilseledande om något.
Gruppimmunitet har kanske varit bättre ord.
Jag vet inte.
Nej, men om jag säger, vi har ju influensor varje år och de kommer. Och de allra flesta vaccinerar sig ju inte mot dem. Det finns riskgrupper som gör det. Men de flesta gör det inte. Och de flesta resonerar som, ja, men får jag den så får jag den. Då så är jag väl inte hela världen så är jag immun sen. Och det är ett vanligt resonemang, men det har inte tillåtits den här gången.
Nej, och kommer inte att tillåtas.
Nu ska alla vaccineras, vare sig man vill eller inte.
Så är det. Annars så får man inte resa, du får inte jobba inom vissa yrken och så kommer det bli. Det är det de aviserar.
Bara för att belägga det du sa nyss om olika grupper så såg jag en siffra från Tyskland där de visar att av de som har dött i Tyskland som då har dött som man säger med anledning av coronan så är över 90% av utländsk härkomst.
Mm. Jag tror att det är något liknande i Sverige. Sen är det fler på ålderdomshem i och för sig, förmodligen. Men det har nog mycket att göra med vilka som arbetar på ålderdomshemmen.
Mm. Men sen tänkte jag skulle bara nämna att det finns ju ett par bråkstakar i klassen, om vi nu tittar världsvitt. Åtminstone två länder vägrar ju gå med på detta med pandemin. Det är Tanzania och Vitryssland som vägrar vidta några åtgärder, inga nedstängningar och sånt, och de har inte heller några åtgärder med att utrusta folk med masker och sånt här, utan de hävdar i princip att det här är ingenting.
Mm.
Det ska bli intressant, för nu vill man inte rapportera från de länderna, men hittills är det inget som tyder på att de har någon överdödlighet.
Nej. Det är roligt.
Det kan vara ganska intressant att följa.
Tanzania är väl det land som har fått mest bidrag, tror jag, från Sverige genom åren.
Ja, jag hörde lite grann på radion idag, för nu är det ju lite, det har ju svängt i Tanzania, det har ju varit en sån här guld-u-land.
Mm.
Det har varit favoriten av alla afrikanska länder, för just för att man har tyckt att det har varit så snällt och liberalt och sådär.
Ja, det är marxistiskt, men Palme var bästa polare med Julius Nyerere.
Jag sa att de har tyckt att det var snällt och liberalt.
Ja.
Inte jag. Men nu har ju Tanzania fått ett nytt styre, och de hade ju val här nyligen. Och i valkretsar där den sittande presidenten inte brukar vinna hade han fått 85% och sådär. Så att, men det verkar ju vara ett ganska stort valfusk. Och oppositionen har...
I Afrika?
Ja, jo. Oppositionen har behandlats illa och allting. Så nu sa de det att Sverige har ju alltid haft Tanzania som favorit. Men nu kanske det blir svårare framöver om de säljer sig till skaran. Men som sagt, presidenten där, han har ju gått ut och hånat det här. Han vill inte ha några vacciner för det första. Sen hade han då skickat in tester då på covid-tester som han fick analyserade. Och sen avslöjade han efteråt det han hade tagit från någon apa och någon frukt och lite av varje. Och de hade ett positivt utslag. Så att jag vet inte, men det är en rolig historia i alla fall.
Covid-testet från en frukt
alltså. Ja, han hade tagit från någon frukt. Jag minns inte vad det var för frukt. Det var någon fikon eller någonting. Men han ville väl bara håna och visa på att de där testerna kan ju visa vad som helst.
Jo.
Och det har man väl märkt här i Sverige också, att det har ju varit folk som har testats både positivt och negativt, och det har inte stämt.
Mm.
Men hur som helst så är det ju en väldig hets ifrån myndigheterna, och vi får väl bara fortsätta följa det här med största intresse och se vad kommer de hitta på härnäst.
Ja, det är allt vi kan göra. Men det är ju starka krafter i görningen, va? Som sagt, sen är vi så hjärntvättade till att liksom avfärda all kritik mot sånt här som konspirationsteorier eller så, men här är det något märkligt som försiggår. Det går inte att komma runt.
Nej. Och vi har ju, som vi har sagt tidigare, inte alla svar, och det är det som syftet med Mimers brunn, att vi vill iaktta och analysera och kanske hjälpa lyssnarna också att analysera och diskutera det här sinsemellan. Men än så länge har vi inte alla svar, och det får vi vara ödmjuka inför.
Absolut. Nej, jag har inga direkta teorier om riktigt vad det är som pågår. Men att det är någonting är alldeles klart, och att den här så kallade pandemin inte är en böldpest, det är inte en spanska sjukan, det är inte någonting som folk dör i drivor av, och det är ingenting som på något sätt motiverar den här typen av åtgärder som sker på global nivå. Så mycket är klart.
Mm.
Och det är jävligt otäckt.
Och att åtgärderna kunde vidtas så snabbt och att alla pengar kunde fås fram på nolltid tyder också på att det här var ganska väl förberett. I vanliga fall brukar sånt ta ganska lång tid och sitta väldigt långt inne.
Mm.
Men nu ska man komma ihåg att det var inte bara Sverige som plötsligt kunde låna upp 1000 miljarder, utan alla andra länder i världen kunde det precis samtidigt. Så var kom de pengarna ifrån?
Mycket mer också.
Ja, mycket, mycket mer. Vi är ju ett
Sverige
litet
land. Ett litet land, va? Ja. Mm.
Nej, men simultant samtidigt så får man alltså fram dessa enorma resurser. Och jag menar, gör bara tankeexperimentet. Kan man få fram sådana resurser på nolltid? Varför utrotar man inte världssvälten då? Det skulle vara mycket billigare. Eller löser andra stora problem som finns i världen. När man kan gå samman med de enorma krafterna och resurserna för att som orsaka en nedstängning av hela världen. Då finns ju resurserna där. Men det är man inte intresserad av.
Nej, det här är ett stort globalistiskt experiment. Och jag befarar faktiskt, nu sticker jag väl ut taken. Och sen skiter jag om folk kallar mig för foliehatt eller vad de vill. Men det känns som att det här är ett genrep inför en ny världsregering.
Jag har precis samma känsla. Faktiskt, jag tänkte de banorna också. Det är ett gigantiskt genrep för någonting mycket värre. Men låt oss då se det lilla positiva vi fick med oss i dagens avsnitt. Att 1000 svenskar gick ut i Stockholm och sa sitt om det här. Och det kanske också bara är början på något uppvaknande.
Ja, nej, men bara för att det är ett genrep för det betyder inte att de kommer lyckas med det.
Nej.
Men det är det på något sätt. Jag kan inte tolka det på något annat vänster. Jag var försiktig med att säga vad jag trodde om det här i början. Jag trodde väl inget riktigt för att man visste inte.
Nej.
Det kunde mycket väl ha varit en jättefarlig smitta. Och, ja, farligt på alla sätt och vis. Men nu, efter ett år, kan vi väl faktiskt konkludera att det här har handlat om något annat.
Mm. Och det tycker jag är alldeles utmärkta slutord för dagens avsnitt. Så vi rundar väl av där, tackar våra lyssnare och så är vi tillbaka om cirka en vecka igen och kommer med nya kommentarer.
Mm.
Så tack och hej!
Hej!
For weary weeks I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble, and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, 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 delay,